Är oppositionen supersplittrad i sina budgetar?
Och är det ett avgörande problem för Magdalena Andersson som statsministerkandidat?
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Det är ju budgettider.
Det är det absolut.
Skuggbudgeterna kommer. När vi spelar in där, vi sitter i riksdagen, men nu så har Centerpartiet faktiskt ännu inte presenterat sin. Den väntar man ju med spänning på. Inte du kanske?
Nej, jag väntar inte med spänning på skuggbudgetar och har väl egentligen aldrig gjort i mitt liv.
Nej.
Om jag ska vara uppriktig.
Ja, men det är kul tycker jag när man har läst de andra tre och sett så här, okej, det här vill de göra, här liksom Vänsterpartiet vill höja inkomstskatterna jättemycket, Sosterna vill höja inkomstskatterna lite. Mm. Då känns det ändå kul att se så här, vad vill Centerpartiet egentligen?
Ja.
Som går och du tycker att det blir väntade svar.
Nej, det är väl den vanliga invändningen att det är ju låtsaspengar i skuggbudgetar.
Mm.
Alltså man kan ju få göra med hur mycket man vill.
Ja, men både Centerpartiet och Sossarna gör ju av med mindre än regeringen. Däremot Miljöpartiet gör av med jättemycket pengar.
Det är lite
de
spännande.
Bara, men vi vill låna till infrastruktur. De gör av med massor.
Tror du då att Magdalena Andersson kommer liksom gå till val så där som Ingvar Carlsson gjorde 1994?
Alltså, påminn mig, för då gick jag i fjärde klass och följde inte det jättenoga.
Jo, jag har sett det, att du följde det jättenoga. För att jag har sett en teckning som du gjorde i typ fjärde klass på alla partiledarna i kanske någon sån SO-arbete eller vad det kan heta på den tiden. Där du ritade alla Sveriges partiledare och bland dem var Ingvar Carlsson.
Mm, han hade solglasögon.
Exakt. Mm. Det var ett konstverk från dig i tidig ålder. Men jo, det som hände 1994 var ju att Socialdemokraterna gick till val på att lova ingenting. Vi kanske ska skära ner mer än Carl Bildt.
Just det, det var ju en kris.
Vi har inga stora löften. Det är kris och det är problem. Och lyssnar man på Magdalena Andersson så verkar det vara så hon vill gå till val. Och
det gjorde hon ju även förra året. Vallöften är passé. Det är inget man ska ägna sig åt längre.
Och hon vill nog heller inte ha något vallöfte om att samarbeta med någon annat än att hon kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna.
En kul sak i alla fall när man tittar på den här budgetprocessen, det var ju att när Elisabeth Svantesson, finansministern, moderaten, hade presenterat regeringens budget, då hade ju alla oppositionspartier pressträffar som de brukar ha.
Mm.
Och då skrev Expressen att de hade synkat sin kritik. Alltså att de hade hörts på förhand och pratat liksom, vad kommer ni ta upp? Och att de hade inte liksom förhandlat sin kritik utan mer stämt av med varandra på olika nivåer om hur det skulle låta. Och då blev Centerpartiet så upprörda att Martin Ådahl svor på sin kommande budgetmotion att han inte hade synkat med de andra. Sen skrev vi i Svenska Dagbladet, alltså i tidningen, när vi gjorde ett jobb om liksom relationerna mellan de rödgröna, så skrev vi, för då hade vi uppgifter från flera håll om att jo, men de hade pratat med varandra. Det är inte så att Centerpartiet hade pratat med Vänsterpartiet, men Ådahl och Damberg, alltså de ekonomisk-politiska talespersonerna, hade pratat med varandra och stämt av lite, kollat läget lite. Mm. Och då blev också Centerpartiet jätteupprört. Och Martin Ådahl liksom hörde av sig och ville kraftigt dementera den här uppgiften. Och vi bara, menar du att ett samtal inte har ägt rum? Vi fick inte riktigt liksom svar på det. Men det var tydligt att det här var mycket känsligt för Centerpartiet.
Centerpartister vill inte samtala med vem som helst. Det är fortfarande det som är den bestående saken i svensk politik.
Ja.
Det är så fascinerande efter att ha varit i mittens rike från åtminstone 1932 till 2006.
Så är man nu från att ha varit den som alla ville vara med, så är man nu den som inte vill ha med någon annan att göra.
Exakt.
Jag läste om deras valanalys från 2022 i veckan. Och där har de ju väldigt långa resonemang om hur dåligt det var för partiet att ha den här liksom otydliga positionen efter regeringskrisen 2021. Att det här med att rösta fram Magdalena Andersson som statsminister men sen inte rösta på budgeten så att oppositionsbudgeten gick igenom. Att det var väldigt dåligt för Centerpartiet. Att de tappade mycket i opinionen. Att det gav dem ett sämre valresultat. Och att hela den här otydligheten som de hade var dålig. Nu känns det ju som att de har liksom, istället för att gå åt andra hållet, har de snarare utvecklat den här otydligheten vidare.
Ja, de fördjupar den så att säga.
När vi var på att Jenny Nyman var ute i Halland, på halländska landsbygden med Anna-Karin Hatt, då tillstod hon att det ska ske någon slags process i den så kallade vägvalsfrågan. Men hur processen skulle se ut, eller ens vilken typ av beslut det skulle landa i, kunde hon inte svara på.
Det är ju fascinerande på sätt och vis då att både Centerpartiet och Liberalerna ska ha någon slags process, som deras nya partiledare säger, som bara upplevs som en upprepning av händelser som hände för 4 år sedan.
Ja. Oh.
Det som är spännande med skuggbudgetar, det har ju en poäng i, tänker jag, är ju de liksom strategiska betydelsen som budgetar har fått för regeringsbildning.
Ja.
Det är ju annorlunda om man jämför med för 30-40 år sedan.
Så långt kan inte jag blicka tillbaka, men det har ju varit liksom väldigt stökigt
ja, det har
de senaste mandatperioderna.
Verkligen.
Kring budgetar.
Mm.
Och det, ja, men det är liksom lite kul när man tittar tillbaka på just så här, hur har oppositionen agerat då i liksom i budgetsammanhang. Alltså det fanns ju en tid, en del av Anna Kinberg Batras fall som partiledare var ju att hon sa: jag vill att vi ska lägga en gemensam alliansbudget.
Just det.
Varpå liksom Annie Lööf och Jan Björklund flippade ut och var så här: vi ska fan inte lägga en gemensam budget, för den kan ju gå igenom i riksdagen om Sverigedemokraterna röstar på den. Så som hände efter valet 18, eller hur? Nej, 14. Nej, vänta, vilket val är vi på nu? 14.
Vi måste vara 14.
Efter give them hell-budgeten.
Ja, precis.
Då la ju alliansen som vanligt sin gemensamma budget. SD frångick praxis, röstade på den.
Men det låter ju konstigt.
Och det ledde ju till att Stefan Löfven aviserade att han skulle utlysa ett nyval, varpå det blev en decemberöverenskommelse.
Mm.
Det var dramatiska tider.
Och det är klart att det låter konstigt i efterhand på något vis att säga, ja, men varför kan inte tre partier gå fram med sin budget och riskera att ett fjärde parti, pariapartiet SD, stödjer den?
Fyra var det, och femte, men absolut.
Ja, just det, de var fyra då. Mm. Mm. Men om man backar ännu längre, det var ju så är ju det här ett ovanligt fenomen, alltså att man i opposition skriver ihop sig i en budgetmotion för att på det viset framstå som ett bättre regeringsalternativ och kunna vinna valet efteråt.
Ja, men när jag började kolla på, alltså jag satt och funderade på hur gjorde de rödgröna egentligen? Alltså när Sahlin och Wetterstrand och
nu är vi 2010.
Eriksson. Och Oli.
Ja.
Ja, nu är vi 2010. Men då hittade jag någon gammal tidslinje i DN och på det rödgröna samarbetet där det står att de hade lagt en gemensam budget redan 2008. Men då var inte Vänsterpartiet med.
Nej.
Utan det var Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och det var efter det Sahlin tvingades liksom backa och ta in Vänsterpartiet i samarbetet också. Sen gjorde ju de en gemensam budget efter att de hade förlorat valet. Dels förhandlade de ju fram en gemensam valplattform inför 2010 eftersom Fredrik Reinfeldt hade fått allt att handla om huruvida man är överens eller inte.
Ja, precis.
Och då gjorde de en gemensam valplattform. Det var ju väldigt smärtsamt för dem. Det var ju jobbigt. Det var ju mycket kompromisser. Visst var det då det pratades om Yvonne Ruwaidas skor?
Det tror jag under en längre period som Yvonne Ruwaida enligt socialdemokrater använde förhandlingsknepet ta av sig skorna efter liksom 3 timmars budgetförhandling.
Och då gjorde de i alla fall, efter att ha förlorat det där valet 2010, så gjorde de en gemensam budgetmotion. Men när de presenterade den sa de typ samtidigt så här: det här är den sista vi gör, det här kommer vi inte göra om.
Det är, och om man backar ännu tidigare så till alliansen då, som vars stora grej var att de var eniga. De gjorde inte en gemensam budgetmotion innan valet 2006. Alltså de hade ju en uppgörelse i Högfors först, där de sa vi tycker om varandra, och sen hade de en uppgörelse i Bankeryd där de verkligen tog huvuddragen i vad som skulle kunna vara underlag i en budgetmotion. Alltså de stora utgiftsposterna enades man om eller dealade med varandra. Men de gjorde aldrig en gemensam budgetmotion. De hade ett gemensamt valmanifest. Men det var ju på våren, valåret, och för att slippa den så att säga krångliga budgetförhandlingen hösten innan, så gick man, så gjorde man som vanligt, varje parti gjorde sin motion.
Nej, och det är när vi har ställt frågor i veckan till oppositionspartierna nu, vad skulle ni kunna samarbeta om, liksom de stora skillnaderna i budgeterna visar inte detta att oppositionen är väldigt splittrad och så. Elisabeth Svantesson kommer också ha en pressträff i eftermiddag när alla budgetar är presenterade, och då kommer hon säga kolla så splittrad oppositionen är, det här är inte ett riktigt alternativ.
Nej.
Då sa Damberg, men det är ju viktigt i demokratin att varje parti presenterar sina prioriteringar så att väljarna vet vad de ska rösta på.
Ja. Ja, så kan man ju säga. Man kan ju också säga att det är viktigt att veta i en demokrati vad man får efter valdagen. Alltså, Johan Persson har ju gjort det berömt att helst så ska det vara en sak man säger före valet och att det ska vara samma sak som gäller efter valet.
Jag förstår vad du menar. Om man ska prata oenighet, och då har vi ju inte sett Centerpartiets budget än, ska man komma ihåg. Det är ju troligtvis den som kommer att sticka ut mest i relation till de andra tre. Men till exempel så vill de andra tre, vill alla på olika sätt göra om ISK-skatterna, alltså höja skatterna på ISK-kontorna. Det lär inte Centerpartiet vilja. De vill också alla tre slopa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga. Det finns inget Centerpartiet älskar så mycket som sänkta arbetsgivaravgifter. Det är ju hela deras liksom skäl att existera.
Ja, det moderna Centerpartiets skäl att existera, absolut.
Så där tror jag också att de kommer splittra sig eller sticka ut. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill slopa en karensdag. Det vill inte Miljöpartiet i sin motion.
Nej.
Alltså de skulle säkert inte ha något emot det.
Nej, om de hade pengar. Det.
De vill höja reduktionsplikt och koldioxidskatt så att bränslet ska bli 2,2 kronor dyrare vid pump. Det vill ingen annan. Ingen annan vill höja bränsleskatter. Det är inte politiskt gångbart.
Det kommer kanske inte hända heller.
De vill sen att de pengarna ska gå tillbaka i någon slags glesbygdsfond till de som bor på landet. Typ. Så att, ja. Flygskatten vill Vänsterpartiet och Miljöpartiet återinföra. Inte Socialdemokraterna, knappast Centerpartiet heller.
Nej.
Alla tre vill höja barnbidraget, men olika mycket. Sossarna minst, trots att de har vevat så mycket om den här.
Just det. Är det inte, jag råkade prata med en gammal finansdepartements statssekreterare från alliansåren häromdagen. Dennes inställning till hela den här frågeställningen, är inte oppositionen försplittrad, borde de inte, behöver de liksom inte ha någon slags enighet? Den personen var så här, alltså, vad är det som skiljer mellan regeringens budget och vad oppositionens budget kan bli? Ingenting egentligen.
Du måste förklara detta, tror jag.
Ja, i meningen, det är ju snarare så att de är så lika. Och då tittar nog den här personen mest på Socialdemokraterna.
Att det är väldigt liten, det är liksom en väldigt liten del man bråkar om.
Väldigt liten del man bråkar om. Och att de stora avgörande dragen har Socialdemokraterna accepterat.
En sak som de vill, alla tre, är ju att återställa biståndet. till 1%-nivån.
Mm.
Det var jag lite förvånad ändå över att Socialdemokraterna vill. Men de vill göra det i olika takt. Alltså, Miljöpartiet vill göra det direkt.
Ja.
Och sossarna och vänstern vill liksom göra det långsamt. Alltså det kostar ju mycket.
Mm.
Och det var kul på Miljöpartiets budgetpressträff, så motiverade de det med säkerhetspolitik.
Just det.
Att de var så här, det är inte välgörenhet utan det här är en investering i vår gemensamma framtid och en säkerhetspolitisk investering, biståndet.
Så går ju verkligen argumenterar ju professionen, och då menar jag inte biståndsarbetarna och biståndsorganisationerna så mycket som liksom säkerhetsanalytiker och olika människor i gröna kläder. De är ju, argumenterar ju med en oro för att vi kan inte släppa de här delarna av världen till Kina och sådär.
Mm.
För vi i Europa måste ha andra vänner också i den här tiden.
Men just biståndet, om man ska, en annan liksom kul oppositionsbudget att jämföra med är ju den som gjordes för 4 år sedan.
Ja,
inför valet den gången.
För då gjordes det ju, alltså alliansen gjorde då ingen. De rödgröna gjorde men misslyckades med att vinna under Sahlin. Det här är egentligen väl den första budgetmotionen i opposition som sen har lett till en valseger. Alltså det som var tänkt med idén. Hela idén är ju, om man skriver ihop sig i opposition, att man ska liksom framstå som regeringsdugligare.
Mm.
Eller hur?
Ja, att man ville ju visa då, för Ulf Kristersson var det ju viktigt att visa att han kunde samla sitt lag.
Ja.
Nu kunde han ju inte riktigt samla sitt lag eftersom Liberalerna hoppade av i sista stund. Men budgeten gick ju ändå igenom. Och det var första gången som Sverigedemokraterna satt med vid förhandlingsbordet på riktigt. Alltså de hade ju gjort lite små grejer innan, men det här var ju ändå en riktig grej.
Hur var
grej.
Den budgetförhandlingen?
Ja, men det var ju då alltså Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Det var hösten 2021, och för Sverigedemokraterna var det ändå svårt och känsligt. Eller det var känsligt för alla. Alltså när man pratar med dem idag så säger de så här, ja men den där budgeten var ändå väldigt viktig för det som sen hände på Tidö slott. Inte så mycket innehållsligt, men att man hade börjat förstå lite om hur de andra partierna funkade. Och Sverigedemokraterna var ju hela tiden livrädda att bli lurade. Mm. De var så här, de kommer spela bort oss.
Ja, det är då återkommande.
Så de krävde liksom inför möten och förhandlingar och så krävde de typ att så här, Ni måste berätta allting innan. Vi måste veta innan vi kommer till mötet vad som ska vara på bordet.
De är ju lite som vissa barn är. Alltså att man måste förklara en hel dag för barnen för att de ska kunna så här, okej, då ska jag göra det här. Först så ska jag gå till skolan, sen ska jag gå till fritids och sen ska jag göra det här och sen så ska vi ha en utflykt då. Så att de kan inte ta saker spontant riktigt.
Nej, alltså jag tror att de var liksom skräckslagna inför att saker bara skulle dyka upp i rummet. Och samtidigt så är ju det flera andra partiers typ förhandlingsstrategi. Att man bara, när de tror att vi är överens, då kastar vi upp en sak till.
Ja. Alltså. Jag undrar om inte det har blivit också en del av Sverigedemokraternas förhandlingsstrategilåda nu för tiden. Men då var det inte det. Men framförallt så hoppade ju Liberalerna av. Så det var ju inte det som var.
Nej.
Och jag ska Kristerssons bara lag som kom överens om den budgeten. Och det kanske också är ett problem som fortfarande hänger kvar och gjorde det på Tideslott. Och gör det fortfarande nu i att det partiet ska ha någon slags process om vad de tycker om det här egentligen.
Jag sa ju på tal om biståndet, och det var för att i den budgetförhandlingen, det man gjorde var ju att man plockade bort alla svåra frågor. Alltså man tog inte biståndet, man tog inte A-kassan till exempel.
Nej.
Biståndet var liksom, men det var ju så känsligt för Kristdemokraterna, man kunde inte, det gick inte att ta det i opposition.
Så om Magdalena Andersson skulle göra en sån förhandling nu, skulle man bara säga nej, vi skiter i arbetsgivaravgifterna.
Ja,
de pratar
man,
vi inte om.
Nej, utan då handlar det om att så här, vad kan vi hitta för minst gemensamma nämnare? Ja, men då var det typ så här, ett jobbskatteavdrag, pengar till polisen, sänkta bränsleskatter. Det var ju en ganska liten budget. Och så motiverade ju typ också sossarna när de liksom, när den gick igenom och de fortsatte regera. De bara, det här är bara några små ändringar av vår budget. Ja. Det är inte en riktig budget. Och då kan man undra, vad är en riktig oppositionsbudget i sådana fall? De är ju alltid bara ändringar. I alla fall, Liberalerna motiverade ju sitt avhopp med att budgeten var dålig för klimatet. Att de skulle gå till val på klimatet och de kunde inte gå till val på höjda sänkta drivmedelsskatter.
Hur går det med klimatmålen nu då?
Det är Romina på makt här. Nej, men det var ju också, det här sammanföljde ju också, det var typ någon vecka bara för att de skulle ha sitt landsmöte i Linköping. Mm. Där de ju skulle liksom återigen diskutera förhållningssättet till SD om den, vilka röda linjer som skulle dras upp. Så det var nog också alldeles för känsligt att göra den där överenskommelsen.
Alltså i sak så är det ju på något vis så här att budgeten är ju allt viktigare för att kunna tillträda som statsminister. Man kan ju vinna en statsministeromröstning efter ett val och sen få sin budget nedröstad 3 veckor senare. Eller man måste få igenom en budget 3 veckor senare.
Uppenbarligen. Så var det ju inte förr.
Nej. Men först så har det ju blivit viktigare att, och svårare eftersom det är jättemånga fler partier än när den budgetpraxisen en gång sattes. Liksom på 80- och 90-talen så var ju den tiden där det arbetades fram den här kopplingen mellan budget och regerings- och statsministerfråga. Då fanns ju, alltså när de tankarna kom upp så var ju varken Kristdemokraterna eller Miljöpartiet självklara inslag i riksdagskorridorerna. Utan kanske mer en tillfällig grej att de här tokarna har lyckats komma in en liten stund. Och det kommer inte vara så länge. Nu är ju de definitivt bofasta och ännu mer Sverigedemokraterna som ju är Sveriges näst största parti. Så konkurrensen om väljarna har ju blivit fler. Fler partier, fler aktörer. Mycket svårare att nå budgetenighet då.
En parentes apropå det. När Miljöpartiet kom in i riksdagen så var det ju en stor diskussion där om huruvida man fick ha kofta eller inte i kammaren. Där talmannen till slut landade i att man fick lov att ha kofta med slag.
Ja.
Och nu har ju talmannen tillåtit jeans i kammaren.
Ja.
Så vi har kommit, det har hänt mycket. Jag ska inte säga att vi har kommit långt. Det går ut för.
Har du något sätt där det här liksom visar på någonting annat? Nej.
Nej.
Nej, nej.
Det var bara en parentes.
Det var en parentes. Det var en riktig parentes.
Men jag skulle säga att när Sverigedemokraterna gjorde den där budgeten, den gången Liberalerna hoppade av hösten 21, då var det ju jätteviktigt för dem att visa att de kunde. Att de kunde vara med. Att de... Det stod ju mycket på spel för dem jämfört med, alltså jag bara tänker på, jämfört med processen på Tida slott där Sverigedemokraterna mycket tydligare inte hade bråttom. Alltså de ville ju inte ens åka till Tida slott. De ville ju bara, de var ju så här, vi kan vänta ut. Vi kan lämna förhandlingarna. Det är inte vi som är stressade här. Det är Ulf Kristersson som är stressad.
Mm.
Så var det inte riktigt då 21.
Och det, men frågan är ju då, behöver oppositionen förhandlat ihop sig nu? Eller ens före en valdag?
Ja, men det är väl frågan, hur stor är den där frågan? Eller hur svårt är det där för Magdalena Andersson? Hur svårt kommer det där vara i valrörelsen? Alltså, det är ju det som man redan nu fattar att den nuvarande regeringen kommer använda väldigt mycket i valrörelsen. Alltså, ni är inte eniga. Du kanske har högt förtroende, men två av dina tilltänkta samarbetspartners vill inte ens vara med i NATO. Nej. Du har inget seriöst alternativ. De vill sänka arbetsgivaravgifterna, de vill höja dem. Vad får svenska folket? Alltså,
men om Magdalena Andersson då säger, ska SD sitta i regeringen?
Ja. Då säger Ulf Kristersson, vi har en process. Nej, de har ingen process i Moderaterna. Men de ska ju också, sägs det, ta något slags beslut. Men det verkar inte behöva vara så förankrat.
Jag lyssnade på två tidigare medarbetare till Ulf Kristersson. PM Nilsson.
statssekreterare tidigare. Exakt. Timbrochef nu.
Och Alexandra Ivanov Hökmark.
Stabschef tidigare, vice Timbrochef.
Just det.
Nu.
Jag lyssnade kort sagt på en Timbro-podd. Mm. Där är...
Vi pratar så mycket om Timbro i den här podden.
Ja, kul för dem. Kanske, jag vet inte. Eller tråkigt för dem. De kom in på, de var oeniga, även om jag inte fattade exakt hur oeniga de var, om frågan om hur Magdalena Andersson kommer agera för att bli statsminister. Jag fastnade på PM Nilssons hypotes som jag uppfattade och tolkade så här. Hoppas att jag refererar rätt. Han såg framför sig att Socialdemokraterna skulle bilda en regering ihop med Miljöpartiet och Centerpartiet. Men att Vänsterpartiet inte skulle få vara med i den, utan de skulle få vara med i ett budgetsamarbete. Alltså egentligen som en tidelösning, ett parti utanför, men att det skulle bara handla om budgeten. Och sen som jag, om jag förstår någon rätt, så skulle det då vara ganska lätt att få Vänsterpartiets röster i en, eller komma igenom en statsministeromröstning med den strategin. Men sen skulle det ju budgetförhandlas, och då skulle Vänsterpartiet kräva så mycket inflytande över den ekonomiska politiken att Centerpartiet inte skulle rösta på den budgeten.
Mm.
Fast de enligt hans teori tror jag fortfarande satt i regeringen nu. Det skulle ju också vara historiskt då. Regeringspartier, ja, som inte röstar på sin egen budget. Så det var någonstans där jag började tycka att håller den här hypotesen. Men jag, när jag tänkte på det efter ett tag, så det här låter ju rätt attraktivt för Socialdemokraterna. Alltså, de tycker ju precis som Vänsterpartiet i nästan alla budgetrelaterade frågor, fast de vill inte gå lika långt.
Mm.
Så att ha Vänsterpartiet utanför i en budgetförhandling, att vända mot partier som tycker saker till höger om en i en budgetförhandling, det är ju asattraktivt för Socialdemokrater.
Men, ja, jag tänker att då bortser man ju från, eller tänker att både C och V kommer ändra sina... Alltså, Vänsterpartiet har ju upprepat igen då att så här, vi kräver regeringsposter för att släppa fram Magdalena Andersson,
ja, visst,
annars kommer vi rösta rött.
Mm.
Centerpartiet vägrar budgetförhandla med Vänsterpartiet, så båda de skulle behöva ändras. Men ett alternativ skulle ju vara att Vänsterpartiet satt i regering men inte fick förhandla budgeten. Och Centerpartiet satt utanför och fick ha ett budgetsamarbete där Vänsterpartiet inte var med.
Ja. Det skulle vara en historisk lösning det med, som man inte har sett tidigare.
Jag tror att Magdalena Andersson är helt inställd på en ren sosse-regering. Att hon tänker sig att hon ska spela ut dem alla.
Jag tror, men man vill ju inte döda ett gott snack som vi har här. Men jag tror att vi håller på, vi och likväl som Timbro-podden håller på med helt fel premisser. Vi håller på och pratar om... liksom rödgrön röra, rödgrön reda. Vi pratar som om det vore 2010, 2015, 2016.
Ja, men Magda
2006.
Är ju uppfostrad av Göran Persson.
Ja. Jag studerade den allra första rödgröna samarbetet, 98.
Mm.
Det är ju omskrivet i Lennart Olsens bok.
Som också har inspirerat Sverigedemokraterna. Alltså Sverigedemokraterna har läst den boken så noga.
Ja.
De kan inte sluta prata om den.
Och där är det ju helt enkelt så att det är ett val. Och sossarna behöver lite hjälp. Och sen sätter de sig ner och förhandlar. Och kommer överens om en liten ram.
Var det då... Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick tjänstemän i regeringskansliet. Det var valet sen, det var senare.
Det skulle de få, det var som ett litet löfte.
Det var 2002.
Få vart efter. Mm. Nej, jag tror de fick det innan.
Mm.
Men att det var så här någon gång under mandatperioden. Folk höll ju inte på att vara så gnidiga. Det är ju en ganska viktig skillnad. Alltså,
förlåt, det är det sossigaste du har sagt.
Nej, för nu ska jag säga samma sak om Tidavtalet. Alltså Tidavtalets motsvarighet hade ju varit, okej, vi enas om ett antal principer. Ni får lita på att vi också vill göra det mycket jobbigare för kriminella, att vi absolut inte vill ha in liksom fler invandrare. Ni måste förstå att vi är i samma riktning. Istället så blir man gnidig och ska komma överens om detaljer på detaljer på detaljer. Alltså fortsätter den trenden så är ju liksom nästa tid ska ju vara dubbelt så många sakfrågor där man har låst sig fast i exakt
hur man ska vara. Du är emot själva avtalet.
Nej, mot, men då vill jag bara säga att det är en jättestor förändring.
Då vill jag ändå bara säga att det som de gjorde, nu kommer jag inte ihåg vilket val det var, men det var ju också det. Alltså även när V och MP satt utanför regering, då gjorde de ju ett avtal med sossarna, det där 121-punktsprogrammet eller vad
det
hette.
Det var ju 2002. Så ja. Det är ju början på så att säga
så det har ju inte att göra för,
eller backen upp.
Det har ju inte att göra med om man sitter i regering eller inte, utan det var ju mer så här, det går in, ni är ett parti som blåser oss konstant. Men alltså varför ska man som Vänsterpartiet liksom val efter val släppa fram en S-regering?
Nej, det är en mycket bra fråga och då är vi tillbaka till strukturförändringen att vi har inte längre två stora partier som kan samla liksom väljare. Vi har så många partier så vi får svaga regeringar eller regeringar som den här regeringen som har gott stöd i riksdagen men som bara kan få det genom att låsa hela politiken. Mm. Eller stora delar av politiken i alla fall.
Sitta och bocka av
den listan sen 4 år senare lite oavsett vad som än har hänt i omvärlden. Och har det hänt stora saker så måste man trixa med liksom ramverk och annat för att få fram pengar för man har redan liksom låst sina utgifter. Det är ju en intern kritik som jag tror att man rätt många i regeringskansliet idag själva känner att det är inte jättesmart att vara så fastlåst.
Nej, det
när
var,
världen förändras.
Det var ju Liberalernas ingångsvärde i den här i tid och förhandlingarna att de tyckte att när de hade gjort det med januariavtalet hade det inte blivit bra och ville inte göra det igen. Sen var ju det kanske liksom lite mer spretigt än tidavtalet. Men jag har hört även högt uppsatta personer i den här regeringen säga att det där är ingen framtid.
Det enda jag tänker är att skulle någonting liksom här ser man på avtalsparlamentarismen så ser man liksom då en konstant stigande grad av hur mycket man låser fast, hur mycket man anser att det finns ett behov, hur man tolkar att väljarna vill ha det. Och som i alla liksom historiska skiften så kommer det ju så småningom ett brott mot det. Jag är inte säker på att det kommer komma nu.
Det tror jag inte. Det är för tidigt.
Men det är ju roligt att spekulera i den möjligheten. Alltså att det så att säga snarare skulle kunna gå att skapa en efterfrågan och ett utrymme för det som jag uppfattar att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna vill. De är så här, vi går till val med det här. Och sen kan vi sätta oss med Ulf Kristersson och någon som vill vara med om Ulf Kristersson vill det.
Han för Sagerska och Planet och Harpsen så tar jag hand om landet.
Ja, eller så blir det tvärtom. Hon kanske sa så bara för att det var hon som ville ha precis just det där. Och att hon kände liksom det är bara en fråga om omvänd psykologi på något vis.
Jag måste springa och kolla på Martin Ådahls pressträff.
Men han kommer aldrig få Sagerska. Men kan han få en finansministerpost? Det är ju frågan då som du ska hålla på med nu.
Nästa vecka så hoppas vi att Henrik är tillbaka. Vi lovade ju att han skulle vara i den här veckan. Mm. Men jag lovar igen att han kommer nästa vecka. Vad det är löftet nu är värt. Alltså, låt oss skriva ett avtal.
Du jobbar mot sjukdom. Skriv du ditt avtal.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.